Du lyssnar på Lögnaren av Monica Rehn. Uppläst av mig, Fredrik Granberg. Stockholm, den 25 maj 2018. Eftersom tiden har gått, tror du kanske att jag ska låta dig slippa undan. För varje dag som passerat har jag dragits allt djupare ner i det helvete du orsakat. De fysiska såren har visserligen läkt. Men det som hände den 15 juli förra sommaren på Clarion Hotel i Visby i rum 517 har brutit ner mig. Det har förvandlat mig till ett psykfall som är rädd för att gå ut, rädd för att somna, rädd för att träffa män. Jag minns hur du flörtade med mig i hotellbaren. Och visst besvarade jag dina uppskattande ögonkast och kände mig smickrad när du kom efter mig när jag var på väg till mitt rum. Visst sög jag i mig dina komplimanger i hissen. Och visst följde jag med dig när du ville visa utsikten från ditt rum och bjuda på en gin och tonic. Om jag hade vetat att du inte kan ta ett nej, hade jag aldrig följt med. Vi ställde oss vid fönstret. Du sa att jag var vacker. Du hade redan druckit för mycket, men du tömde ditt glas i ett svep. När jag ville gå ställde du dig i vägen. Tvingade ner mig i sängen och slet av mig kläderna. Du vet vad som hände sen. Påstår du något annat ljuger du. Såna vidrigheter kan ingen glömma. Fast jag inte var helt nykter är mina minnen kristallklara. Jag minns hur det såg ut i din svit. På golvet låg två svarta resväskor. I den ena fanns det en dator, sladdar och en bunt papper med en kraftig gummisnodd om. I den andra en vit och en mörkblå pikétröja och ett par jeans. I hallen hängde två kavajer på galgar. På glashyllan i badrummet hade du radat upp raktvålen, rakhyven, rakborsten i pedantisk ordning. Mina vänner säger att jag måste anmäla dig. Jag har tvekat och tänkt att det bara kommer att bli värre. Att jag inte ska orka och se dig under en rättegång. Att vissa kommer påstå att jag inte talar sanning. Men jag har insett att du måste ställas till svars för det du har gjort. Jag måste få ett avslut. Du ska inte komma undan. Del 1. Han. Fabian Hammar kunde inte undgå se sitt eget namn på whiteboardtavlan med ett stort frågetecken efter och tvingade sig själv att sitta still på den obekväma stolen. I vanliga fall möttes de på Katarinas rum med utsikt över hustaken i centrala Stockholm, nersjunkna i varsin fåtölj i patinerat brunt läder som knarrade vid minsta rörelse. Men nu satt de i ett sterilt mötesrum där någon hade ritat ett slags flödesschema med datum, pilar och siffror runt hans namn. På andra sidan konferensbordet satt förlagets härskarinna, Katarina Kron. Hon verkade äldre än sina dryga 60. Kanske berodde det på den hjälmliknande frisyren. Exakt samma korpsvarta pars som hon haft när de undertecknat det första kontraktet för 13 år sedan. Katarina lyfte av sig de svartbågade läsglasögonen, lutade sig fram och spände blicken igenom. Fabian, vi kan inte ha det så här. Jag har läget under kontroll. Han pressade fram ett leende. Till slutet av sommaren är manuset klart. Om 2 veckor ska marknadsföringsbudgeten för vårens utgivning godkännas. Jag tänker inte förnedra mig en gång till genom att föreslå att du är den av våra författare som ska få mest och att du sen inte ids leverera. Katarina smällde igen locket på sin laptop. Jag är halvvägs, ljög han. Utan ett ord reste hon sig och plockade upp sin dator. Kvar på bordet låg ett brev adresserat till honom. Beundrar post, sa hon och skjutsade iväg kuvertet över den blanka bordsskivan. Han tog kuvertet och lommade efter Katarina. Luften vibrerade av hennes bestämda klackar mot golvet när de gick genom det öppna kontorslandskapet.